I dagens avsnitt pratar vi med Adam Stighäll, ultralöpare, sponsorjägare, före detta fotbollstränare, beachvolleybollspelare och partner i laget.se, Sveriges största föreningssystem som jobbar för ett blomstrande föreningsliv och fler i idrott, inte färre. Välkomna till ett nytt avsnitt i podden fotbollslivet.se med Tanne Nelson. Dagens avsnitt presenteras av Kaffekassan, ett enkelt och mer miljövänligt sätt att tjäna pengar. Med Kaffekassan säljer hundratals lag, föreningar och klasser kaffe som både bryggmalet och hela bönor. De har också återanvändbara produkter som en snygg termosflaska i flera färger och återanvändbara kaffefilter. Man tjänar upp till 67 kronor per såld produkt och de har 2-5 dagar i leveranstid. Gå in på kaffekassan.se och beställ ett gratis infopaket för mer information och produktprov. Sådär, Adam Stighäll, välkommen till Fotbollslivet podcast.
Tack så mycket.
Adam, du är en intressant person känner jag. Vi har nog en hel del att prata om, men du kan väl börja med att berätta lite kort om dig själv och vad du har lite för bakgrund. Ja, egentligen helheten bakgrund.
Ja, men stiligt. Adam Stighäll heter jag. Uppväxt i en fotbollsfamilj uppe i Skellefteå. Sen så är jag väl kanske, ja men, jag är mest profilerad eftersom att jag jobbar på laget.se, föreningssystem som många känner till och använder. Sen har jag tidigare liksom med fotbollskoppling då varit ungdomsledare, tränat distriktslag. Också, ja, vi kommer att komma in lite grann på mera idrottsgrejer, men elitsatsat tills jag var 18 ungefär. Sen har haft lite ledarbana, men det är svårt här i Stockholm tycker jag. Lite för mycket köer och något. Så jag beundrar er som fixar det. Men så har jag också tagit liksom mina senaste 10 år här till att prova ganska mycket andra idrotter. Och dragit lite lärdomar och sådär från det.
Mm. Härligt. Jag tänker du nämner laget.se. Kan du berätta lite mer? Kan du berätta lite kort om vad laget.se är egentligen? Så att lyssnarna får reda på det.
Föreningssystem, alltså... Det var ju för, ja men 2004 startade även något sånt där tror jag, och då var det gratis hemsida till föreningslivet. Idag är det ju hemsidor, kommunikation, backoffice med medlemsregister, fakturering, camphantering, du startar swishinsamlingar. Så det är egentligen, jag brukar säga ett Visma och ett WordPress för de som hajar för föreningslivet. Och sen är ju vi gratis till mångt och mycket, och mitt jobb är väl att se till att vi har sponsortäckning, så att vi lyfter in en 20 miljoner eller något sånt där i sponsring som gör att föreningarna inte behöver betala någonting. De pengarna behövs på gräset till ledare och till annat värdefullt.
Låter superbra det. Kan du berätta lite mer, vad gör du på dagarna förutom att dra in massa pengar? Vad innebär det då?
Ja, men så här då, att jag drar in mycket sponsring, lägger mycket tid på det. Och har väl gjort de senaste 10 åren. Sen har jag jobbat operativt i idrottsförening tidigare. Jobbat uppe i Skellefteå i 2,5 år. Även gjort det på lokal nivå. Men nu sa jag väl det lite skämtsamt här innan vi började prata. Att nu försöker jag flytta så mycket marknadsföringsbudget där ute bland de stora svenska bolagen till föreningslivet. Som jag tycker är en extremt outnyttjad marknadsplats. Och en helt fantastisk kontext för om du äger ett varumärke. Alltså, jag brukar säga det, jag jobbar med några bilmärken till exempel. De lägger ett, ibland, alla vet vi som har stått på flygplatsen att då står det en superfin Volvo eller vad det nu må vara där och skiner, och det är ju vackert så. Men för pengen som det kostar att stå där en vecka så kan du säkert ställa ut din bil på 10 stycken stora barn- och ungdomsturneringar. Och nå, förutom fler människor, ett sammanhang som är helt otroligt. Så det lägger jag väl rätt så mycket tid på. Försöka hitta och skapa grejer som är bra både för varumärken och för föreningslivet och för oss som bolag. Liksom vi, det låter som att vi gör välgörenhet, det gör vi inte. Vi är beroende av föreningslivet, så vi är så tvungna att göra saker som vi och föreningslivet tjänar på.
Mm. Intressant. Får man fråga, har du någon någorlunda vanlig arbetsdag? Jag tänker, pandemin har tagit slut, eller är den på väg att fasas ut hoppas vi. Har du någon någorlunda vanlig arbetsdag då?
Jag tror inte jag har några så vanliga arbetsdagar om jag ska vara ärlig. Satt och skrev någon ansökan till någon reklamtävling häromdagen. Och idag så var jag besökte en gammal gäst till er på Gritnest som är ett performance center väst på Stockholm. Och titta om vi kan göra något läger här. Kan jag dra med en sponsor och sen så fixar vi ett läge för unga fotbolls och innebandy och basketkillar och tjejer så att de får utbildning för 200 spänn istället för 1000. Så det var väl dagen. Så jag ska inte säga att det är så nej, det varierar jättemycket och det är också kul och det är också det som är föreningslivet på något sätt. Så det är min natur ska jag säga.
Härligt. Du berättade lite tidigare om det här. Hashtag fler i idrott är någonting ni jobbar med. Kan du berätta lite mer om den och bakgrunden till den, varför ni startar den och allt det här?
Ja, men på laget.se så vi är helt beroende av föreningslivet. Så av rent egoistiska skäl kan man säga så här att vi finns inte utan föreningslivet. Sen råkar det vara så att vi också älskar föreningslivet och vad det står för och vad det gör. Så vår liksom hashtag som vi tar ut i sociala medier och marknadsför och gör ett gäng kampanjer under. Det syftar egentligen till att vi ska få fler personer som hamnar och verkar i idrotten och framförallt inte färre som det har varit nu, framförallt under pandemin. Jag vet inte exakta siffrorna nu i de olika förbunden, men det är väl en styvt en 10% som har fallit bort bara på pandemin. Och de sitter ju säkert och spelar datorn och sånt där nu och eller gamer liksom, och det gör jag också. Men det är ju synd och skam att flytta folk från en fysisk folkhälsofrämjande aktivitet till att bara sitta och gamea, om vi säger så då. För det tror jag att de gjorde innan också. Så det är ett sånt exempel där fler idrott ska vara något som vi bär.
Intressant. Ni har ju tidigare haft ett samarbete med Skills Academy och det finns säkert flera som jag inte snappat upp. Men kan du berätta mer om det samarbetet eller något annat samarbete ni har jobbat med? En sån partner.
Ja, men vi försöker ta, som jag sa tidigare, hitta kopplingen mellan vad kan gynna föreningslivet, vad kan gynna ett varumärke och vad kan gynna oss som bolag. Men framförallt om man tar det exemplet så då hade vi ett företag som ville göra någonting schysst för idrotten. Som har idrotten som målgrupp, föreningslivet som målgrupp. Inte har riktigt kraft att genomföra någonting starkt eller spännande eller något som kan tillföra något. Så då krokar vi arv med Skills Academy som är, ja det vet väl dina lyssnare om, men fotbollscenter strax söder om Stockholm. Och sen så erbjöd vi istället ett fotbollscamp för kids, så istället för att kosta 3000 kostade 500 spänn. För att jag har tagit in en sponsor som är välvillig, eller min kollega ska jag säga, jag ska inte creddas för det. Som gör att kanske kids som inte har haft råd att vara där får möjlighet att vara där och träffa barn från andra ställen och föreningar. Så det är ett sånt exempel. Och det är väl verkligen ett sånt fler idrotts case. Och ett annat sånt är att vi erbjuder subventionerade match- och träningskläder som man kan köpa. Du kan köpa färdiga fotbollsställ för 169 spänn med fri design. Då är det samma sak där. Då har vi krokat arm med Pantamera. Pantamera vill göra bra saker för föreningslivet. Hur gör man det? Ja, men det är väl jättebra om man kan köpa matchkläder för 169 istället för 400 spänn eller vad det nu må kosta. Och så har vi såklart reklamtrycken på brösten och på armen och så vidare. Så vi får ut våra varumärken på idrottsanläggningar samtidigt som idrottsfamiljer där ute sparar en slant och föreningar sparar en slant. Så det är väl också ett sånt exempel där man tar varumärken närmare idrotten och samtidigt gör det på ett sätt som tillför något. Tillför ett verkligt värde till föreningslivet så att det inte bara blir en reklamskylt.
Du nämnde lite om sponsring här. Jag tänker, hur har det sett ut under covid-19? Har det varit svårare att få tag på sponsring? Eller hur har marknaden sett ut för er när ni försöker göra alla de här fina projekten?
Nu tror ju folk att det har varit svårare. Faktum är att det har varit lättare än tidigare. För att föreningslivet har varit på folks läppar. Det här tror jag, sen jag började jobba i föreningslivet för 13 år sedan, så tror jag det är första gången där man pratar, jag höll på att säga fikaplatser, nu har inte folk suttit och fika, men ni förstår vad jag menar, att man pratar om föreningslivet, det är på nyheterna, det berörs, det är frågor om det ska stängas ner, inte stängas ner, kommer det dö ut, vad kommer hända, hur många kommer sluta? Och jag tror att det fokuset har gjort att fler organisationer, företag känner att fasen, vi är på väg att tappa föreningslivet nu. Det är på väg att, det kan ju försvinna som det ser ut idag. Och det kommer säkert förändras, det är inte det jag menar. Men det har gjort att vi har fått mer gehör för de initiativ som vi har tagit. Och så det har varit väldigt positivt. Jag hoppas att det ska hålla i sig också. Jag ser med skräckblandad förtjusning fram emot de rapporter som jag förväntar mig att vi ska få när det har samlats in ännu mer data från den här pandemin. Inte bara de här 10% som kanske har valt av ungdomar som har valt att sluta i sina olika sporter, men också hur det har påverkat folkhälsa och barns aktivitet och vuxnas för den delen också. Så att vi sen blir det ju mitt och många andras jobb att fortsätta hålla ljuset på föreningslivet och på folkhälsan, för det är i förlängningen det som vi vill påverka.
Mm. Får man fråga, hur långt har ni kommit med ett arbete hashtag fler idrott?
Nej, det är en jättebra fråga och det är svårt att säga vad vi har alltså hur långt vi har kommit. Alltså det är ju i början. Alltså så här, det är inget mer med det. Vi har jättelång väg kvar och det kommer behövas en rad med initiativ innan vi... Det är inget arbete som aldrig blir klart. Det är liksom inte... Det finns väldigt, väldigt få organisationer som är helt beroende av föreningslivet och som oss. Och som gör saker på riktigt. En av de saker som jag är mest less på, det är företag som hör av sig och säger att hej, vi måste skapa en CSR-grej här för föreningslivet. Ni får en, och så får man en slant att jobba med och sen så är det ingen som bryr sig. Det är lite grann man ska rapportera för sin chef, typ att vi gör någonting gött. Och sen hittar man på något form av stipendium eller någonting som man ska lägga 200 000 kronor på att handlägga. Och så är det 20 000 som hamnar hos någon idrottsverksamhet. Och jag ser väl lite grann som vårt uppdrag att se till att, jag menar, att de resurser som folk vill tillföra föreningslivet hamnar där. Och inte i någon sån här byråkratisk bullshit som det lätt kan göra.
Ja. Härligt att du är ärlig och delar med dig, det uppskattas. Då måste jag få fråga, har ni några spännande projekt på gång?
Ja, men det ska vi skala upp sponsortröjan som vi kallar det med, som jag nämnde där med Pantamera. Så det ska ju bli träningsoverall, eller träningsoverall är så osexigt och säljer ju ingenting, så det får vi inte säga. Tracksuits.
Tracksuits, ja det låter bra det.
Exakt, så det är väl en grej som är spännande som kommer igång. Sen ska vi lansera, nu när pandemin och allting har släppt lite grann, ta i trä. Så en föreningsbuss, att lag och föreningar kan hyra en minibuss gratis. Föreningslivet har ju nog aldrig haft mindre pengar än vad de har just nu i spåret av pandemin. Samtidigt finns det en vinning i att, men det är samåkning säkerhetsmässigt. Jag menar, det var ju inte jättemånga år sedan som man hemma i Skellefteå körde av vägen och det var en stor olycka i Moren BK, en stor ungdomsförening. Och kan vi, en sån grej ska vi rulla ut under 2022. Och sen så försöker jag också, vi har inte lyckats här riktigt, men jag skulle vilja flytta lite byggbolagspengar till idrotten. Det läggs ju, byggbolagen lägger ju ruskigt mycket pengar på att sponsra olika idrottsevenemang och sådär. Och liksom trycka upp sin logo någonstans. Men jag skulle vilja ta de pengarna och, eller dela av de pengarna och göra, uppmuntra familjer att bygga för spontan idrott på sin hemmaplan, alltså på sin gård. Liksom hjälpa folk att göra som min farsa gjorde, han är ju 40-talist, men att han snickrar ut mål till mig. Och liksom när det skulle liksom tränas på sluta slagskott, ja, men då hade man liksom masonitskivan eller vad det var och sen så fick man stå och nöta på den. Men där finns det ju någonting som jag skulle vilja, ja, men som gör skillnad för folkhälsa, bidrar till fler i idrott och som egentligen också, ja, men ur ett byggbolagsperspektiv, skitvacker grej att ta ut. Titta, det kostar 299 spänn med ett fullstort fotbollsmål. Det här kostar virket, så här gör du. Det skulle jag vilja ta ut. Har inte lyckats. Vi får se om vi sitter om ett år och konstaterar att jag har misslyckats. Men den grejen, den skulle jag verkligen vilja göra.
Mm. Härligt, vi får hoppas. Vi sitter här om ett år igen då, så får vi utvärdera hur det har gått. Då. Aktiv i föreningslivet i en massa år i olika poster eller på olika sätt. Vad ser du som föreningslivets största utmaning kanske? Eller en av de större utmaningarna som de har?
Ja, men pengar är väl en sån orsak, eller en sån grej såklart. Och där får man ju gärna använda laget.se för att starta swish-insamlingar och månadsgivare. Så fick jag det sagt också. Nej, men sen så är ju alltså ledarrekrytering en sån här grej som vi brukar prata internt om, att ungdomsledaren är en utrotningshotad art på något sätt. Va? Den får slita som fasen och de får som finns kvar. Hittar ju knappt någon att dansa med, så att jag undrar hur de ska para sig liksom och ta sig in i framtiden. Och det finns, och här finns tycker jag också, jag tycker fotbollen framförallt upplever jag i de här större städerna gör en del grejer ganska bra. Och där man har ganska gott om ledare i ungdomsled, inte överallt. Men min uppfattning är att lite grann i övriga Sverige så kan det vara lite tuffare. Men det finns en spaning lite grann som jag nämnde tidigare, att jag jobbat med beachvolleyboll. Och det finns ett lokalt exempel som är förvånad med att inte fler plockar upp. Och där har de gjort så här i beachvolleyballverksamheten som är ute, eller här i Stockholm. Att om jag ska börja träna, gå en grundkurs, då är det spelare som tränar mig. Det är ofta typ elitspelare som tränar mig som nybörjare, eller om du är en 10-åring som ska börja spela. De elitspelarna, eller semi-elit eller vad man nu ska kalla dem, de gör det för att de får själv sin träning i samma verksamhet. Så då finns det vad man nu måste ha en fotbollsparallell. Det finns en typ sportchef, eller kallar det någon form av akademiansvar eller vad man skulle kalla det, som tränar alla semi-elitspelarna. Och för att de ska få den träningen så är det, så förväntas de träna då ungdomslagen, eller det här för att ungdomsspelarna, de spelar beachvolleyball som provar på, eller går grundkurser eller fortsättningskurser. Och jag är så fascinerad, jag tycker att det inte plockas upp på fler ställen, för att det finns otroligt många fotbollsföreningar som har lag från fotbollsskola till hela vägen upp till A-lag. Men i fotbollen är det som att det finns en kultur att när du börjar vara 16-17 år och ska liksom satsa lite hårdare, då är det lite grann det här snacket, hon eller han ska bara fokusera på sin fotboll. Den sägningen har man ju rätt ofta. Istället för det är tränarna och ungdomslag, eller vad domare för den delen, ta massa tid och energi och sådär. Och där tror jag fotbollen dels alltså gör sin himla okänsla, för människor är inte robotar. Man behöver saker att tänka på även när man inte själv spelar. Men sen också, ja, det vet du, det vet alla som har varit tränare själv, hur utvecklande det är för ditt eget fotbollstänkande att leda någon annan. Och reflektera över den, eller honom eller hennes utveckling, och vad jag kan göra för att bidra till den, och hur man lär in saker. Och där tycker jag till exempel att varför, det är något som fotbollen verkligen, verkligen borde jobba med. Det borde vara självklart att en 16-17-åring eller 18-åring som är juniorlaget, det är givet att några av dem ska träna pojk- och flicklagen som är yngre. Tycker jag alldeles självklart, och skulle bidra positivt till deras egen utveckling. Och det här är ju liksom, det här är människor som redan finns där ute i föreningslivet. De är redan varma, de är redan intresserade. Kom inte att säga att en 17-18-åring inte har tid, för det har de garanterat. Så det tycker jag verkligen borde plockas upp.
Det sämre på att prioritera sin tid i den åldern kanske.
Ja, möjligt. Sitter de här samtidigt som man är ödmjuk inför att man gör fel själv också. men jag håller med. Nej, det tycker jag man borde sno den.
Men ja. Vart ser du, ni, hashtag fler i idrott om sig 3-5 år? Vart tror ni är med allt det här då? Ni har påbörjat en jättefin resa måste jag säga, när du berättar allt det här, att ni verkligen tänker på barn- och ungdomsidrotten och speciellt föreningslivet som är utsatt i en väldigt utsatt position, speciellt med tanke på pandemin, men även haft det svårt innan också.
Nej, men jag hoppas att folk vet vad det innebär, och att folk känner att man vill sluta upp bakom det. Alltså, ett drömscenario är ju att det vore som Nu tar jag en Skellefte referens, men i Skellefte kan man ju sätta upp att jag är stolt, en butik eller en bilfirma eller så där. Jag kan sätta upp ett klistermärke eller en sticker på väggen, eller att jag är stolt partner till det här. Alltså jag är stolt partner till det här initiativet och bidra till det. Och jag skulle vilja att vi hamnar i en sån, att fler idrott hamnar i en sån position. Sen så tror jag att det kommer att ta väldigt, väldigt lång tid, men vi får jobba för det. Men det, där skulle man ju vilja hamna. Mm.
Härligt. Jag tänker vi avslutar lite den delen. Tack för att du berättade om ditt arbete och vad ni gör på laget.se. Jag tänker vi ska prata lite mer med Adam, kanske privatpersonen. Jag vet att du har väldigt mycket åsikter. Vi satt och pratade lite innan vi började spela in, så att jag har lite material och några frågor som jag fick där då. Jag tänker vi kan väl börja med biohacking. Mm. Du har ganska mycket, det är väl kopplat till prestation, sömn, mat och lite sånt här. Men kan inte du berätta lite mer hur du tänker kring det?
Ja, men jag tycker, och har ju tyckt sedan jag var, ja, så jag höll på liksom elitsatsa själv som ung kille, att man allting, man fattar hur viktigt det är att äta, dricka, sova, vad man gör och så vidare. Det spelar en enorm stor roll. Men fotbollen är ju bedrövlig på detta. Alltså när det gäller mat, dryck, sömn, träning. Och lång historia kort, så fotbollen är ju störst. Och som alla som är störst på någonting, så riskerar man ju att bli lite dum. Och kanske inte ta in så mycket intryck som man borde från andra. Om man tar exemplet då, ja, men vi pratade om Gritness här tidigare, som är ett performance center som gör vad jag skulle kalla för funktionell träning. Där har ju fotbollen extremt mycket kvar. Alltså det vet ju, alltså du kan bara, det vet alla som har tittat på någon som håller på med gymnastik eller som är duktig på brottning, eller ja, men jag har varit engagerad i beachvolleyboll till exempel, och där är ju personer 2 meter långa, och de kan säga såna här saker som att hur kan fotbollsmålvakter att de inte hoppar högre, kan man säga. De hoppar ju inte så högt alls. Eller hur kan de vara så otroligt långsamma på att ta sig ner till stolpen, kan de tycka. Och så pratar man med den här, och så förklarar beachvolleyballspelare hur de tränar, vad de gör. Och nu gled vi in från biohacking till träning, men det sätter i alla fall tonen. Och då säger ju liksom fotbollsmålvakter, eller om du pratar med målvaktstränare, kan du på riktigt säga såna saker som att ja, men du vet, det är så svårt att ta sig ner till stolpen för att målvakterna är så långa, etc, etc. Men titta på en beachvolleyballspelare, hur de är ner och gräver ena sekunden, sen så hoppar de extremt högt, smashar den nästan rakt ner i sand. Hoppar de betydligt högre än vad fotbollsmålvakter gör på gräs. Och där menar jag liksom ett smalt exempel på fotbollen och dess, att man blir lite hemmablind liksom. Och det värsta jag vet är när man säger så här, fotbollen utvecklas jävla mycket. Se vad snabba och starka de är i Premier League. Världens mest generiska sägning är ju det. Och då ska man ju ha klart för sig, tycker jag, att fotbollen utvecklas och går fortare och fortare för att det är så extremt många spelare. Och marknaden bland duktiga fotbollsspelare är ju enorm. Det finns ju hur många duktiga som helst. Vilket gör att man har liksom en sån stor massa av spelare att ta av, så det är klart att spetsen blir bättre. Det betyder inte att man gör saker bättre. Eller att man äter bättre, eller att man tar hand om sin kropp bättre. Det är ju till exempel, ja, men i Sverige, i all föreningsverksamhet ska jag säga, så är det liksom normalt att vara sjuk. Det är liksom så här helt rimligt att man är sjuk, har missat en träning varannan, var tredje vecka för att man är förkyld, har feber och sådär. Det är liksom ingen som höjer på ögonbrynen över det. Men i andra idrotter så är det den första varningsklockan på att du gör någonting fel vad gäller mat, sömn eller din träning. Det är att du är sjuk. Det är så här, kroppen sätt att säga att något är fel. Det är ett extremläge. Att vara sjuk om du är en ung 24-årig idrottare oavsett sport, det ska ju kunna ske. Och det är ett sånt typ exempel som jag tycker då, om man ska ta biohacking som ändå är något form av sätt, hur du trimmar din kropp på något sätt till prestation. Där fotbollen måste börja titta på hur man gör i andra idrotter. Där finns det jättemycket. Jag tänker på Nu babblar jag på här, men vi har ju exemplet med skidåkningen har haft en jättestor påverkan. Skidåkningen är på något konstigt sätt en jätteauktoritet i Sverige. Det är så här, och de tränar så hårt inom skidåkningen och de tar en bragguld på bragguld fast det är en sport där tre personer håller på. Och jag kom själv från en skidåkarfamilj så jag kan säga det med viss tyngd tycker jag. Nej men, och där är det, och det är livsfarligt att dra lärdom från den lilla sporten till exempel i den mån vi nu gör det. Men där äter man ju till exempel, när man går upp varje morgon och så laddar man på med sin havregrynsgröt och fanans moster och vad det är. Och jag tycker till exempel att det du ska stoppa i kroppen ska vara antiinflammatoriskt. Man pratar om antiinflammatorisk kost. Inte inflammatorisk. Det ska inte vara så att det du stoppar i kroppen orsakar inflammation. När du äter och vilar så vill du att kroppen ska stärkas. Det är grejen med att återhämta det. Då kan du liksom inte stoppa i det. Ja, om du ska bli lite, vara lite drottare. Du kanske inte ska äta så mycket gluten då. Du kanske inte ska köra en liter mjölk för att det är inflammatoriskt. Utan du kanske måste stoppa i andra typer av mat som gör att din kropp återhämtas och är frisk och blir starkare. Men det är, ja.
Men tänker du då att man börjar med det även när man är, säg de här 15, 16, 17, 18 åringarna som elitsatsar, som förbereder sig till elitlivet eller elitverksamheten, ska man börja redan där med liksom allt den här kosten, antiinflammatorisk kost, eller ska man vänta tills de blir lite äldre? Hur tänker du där liksom lite?
Alltså ambitionsnivå måste ju få styra, och jag menar, jag är själv småbarnsförälder och man ska liksom få ett livspussel att gå ihop. Men man kan ju börja med att sätta att de här fasta måltiderna vi har, de måste vara bra. Man kan liksom inte förvänta sig att den här maskinen som är vår kropp ska bli så mycket effektivare än vad du stoppar i den. Och jag kan ta ett exempel på, jag kan gå med mig själv. Jag fick pollen och gräsallergi fick jag när jag var 12 eller 13 år. Och sen så har jag bara gått på starkare och starkare medicin hela mitt vuxna. Ja, men sen den dagen egentligen. Och jag liksom hostar tills jag spyr och såna här saker. Kör ganska kraftig. Men läkarna vill bara stoppa in mer medicin varje gång. Så läste jag på och testade lite grann. Och så visade det sig att när jag själv ställer om min kost så, och äter inflammatoriskt, det vill säga så här, du äter inte jättemycket kolhydrater, du äter ganska mycket protein, du äter ganska mycket fett, mättat såväl som omättat, och inte så mycket mjölkprodukter. Då visar det sig att det tar mig 10 dagar sen, så liksom, sen är jag av liksom, sen har jag inte behövt ta en allergitablett igen, och det här var drygt fyra år sedan. Och det är så här, ja, vad fan spelar det för roll om jag blir av med pollenallergi? Poängen är ju att allergi är ju ett lindrigt symptom som besvärar min kropp. Om min kropp slipper lägga dyrbar energi på att processa dålig mat eller mat som orsakar inflammation, då kan den lägga energi på att ta hand om min allergi. Och det är jättemycket värt. Och då kan du tänka så här, tänk så extremt många fotbollsspelare som kommer gå upp imorgon, käka två limpmackor och typ flingor. Som är, ja, det är, ja, det är inflammation direkt, det är blodsockertopp. Det är jättesynd. Det är bättre att deras kroppar lägger sin energi på att återhämtas. För nu händer ju det även i fotbollen att man börjar träna hårt på riktigt. Inte bara snacka om att träna hårt. Nu börjar man träna lite hårt på riktigt. Nu börjar det liksom komma ikapp andra idrotter. Hockeyn har varit mycket längre fram. De kan ju dock inte äta. Men de har varit mycket längre fram på hur man tränar i Sverige till exempel. Men nu börjar ju fotbollen steppa upp sin träningsnivå ordentligt. Och det som kommer hända nu rimligtvis är att vi kommer att ha mycket större sjuktal. Visst, vi kommer att få bättre fotbollsspelare. Men vi kommer att ha fotbollsspelare som är sjukare oftare. Och inte tillgodogör så mycket av träningen. För att de äter inte mat som gör att deras kroppar som motverkar inflammation istället för orsakar den. Och det är ju jättesynd.
Men hur kan vi göra då? Har du något förslag på vad vi kan göra för att inte få bukt med det, men att förbättra det du säger? Liksom?
Mm. Jag tror att eliten borde, alltså förr eller senare kom ju forskningen i kapp till exempel. Och det, nu sker det ju till exempel så här att ska man dra det här till sin absoluta spets nu, så Jag till exempel äter ju en ketogen diet, vilket är att, gör att jag äter själv väldigt, väldigt lite kolhydrater, och vilket har väldigt, väldigt bra påverkan på mig och min kropp, och på för de flesta kroppar, ska man vara modig att säga. Men det pågår ju någonstans, sist jag kollade upp det, så pågick det över 30 internationella studier och forskningsprojekt där man till exempel forskar på cancertillväxt och ketogen diet. Och det tar ju väldigt lång tid innan man kan, för cancercellerna, tesen är att cancercellerna växer inte om det inte tillför socker och kolhydrater. Då får den inget syre och då hämmas tumörens tillväxt. Och om man nu tar ner det i miniatyr, så kan man ju tänka sig att görs det 30 stycken internationella studier, för de tar ju lång tid de här, vilket det ska göra för att det är cancer vi pratar om, så det man kan liksom inte ta någon genväg. Men är det, sker det så mycket forskning på den nivån, då sker det ju också väldigt, väldigt mycket forskning på idrottare och prestation. Och det, ja, jag vet inte riktigt vad vi kan göra här och nu, för att någonstans folk kommer vilja, mat är så jävla känsligt, och hälften av lyssnarna har ju typ stängt av när vi börjar prata om mat. Men det är så känsligt så att man kommer behöva evidens som inte går att bestrida. För att annars så står det bara en sak på Aftonbladet ena dagen, och sen så säger man, sitter man Louis i soffan och säger något helt annat. Och så vet min mamma vad hon ska tänka.
Ja, men det som du nämnde, mat är ju väldigt känsligt, som själv har små barn. Det är tufft att få i en bra kost, alltså det är ju du vet ju själv, du har själv barn, så det är ju ett krig, alltså det är, få in en salladsbit är ju, ja, det är en utmaning kan vi ju säga i alla fall. Så att få dit någon kolhydrat, alltså är det pasta eller något sådär, det går snabbt att få liksom. Men
det finns en grej, de som är intresserade av prestation, de kommer att vara först, för att eller för hälsa, men jag tror prestation kommer att vara först, för de kommer att ha så otroligt mycket att vinna. Och som du tar exemplet här, som, ja, men i Sverige så är det ju kutym att vi tar skidåkare exemplet. Bland skidåkare är det normalt att vara sjuk. Det är så här, ja, nu är Charlotte Kalla sjuk 2 veckor igen. Och sen så tycker man så här, ja, jag har inget emot Charlotte Kalla, men det är som att ja, det är en del av spelet, för de tränar, och det är så himla kallt när skidåkare tränar. Så att då blir man lätt lite krasslig och får lite förkylningar och sådana saker. Och jag menar, går du till de här som simmar 24, ultrasimmar 24 timmar, de är inte sjuk. Och de simmar på havet i typ så här 4 grader vatten i 24 timmar. De är inte sjuk. Det är ett extremläge att vara sjuk, men då äter de också på ett annat sätt. Och sen gör man ju såklart andra saker också som är kopplat till stress och till sömn. Jag själv trackar min sömn i 3 år. Man lär sig hur mycket som helst på vad 2 glas vin gör, eller om jag går och lägger mig mätt till exempel. Hela min uppväxt så liksom, varje morgon jag vaknade så var det lite sjöbrött i sängen. Jag kunde aldrig förstå vad det var. Varför är det sjöbrött i sängen? Liksom, alltså, jag har ju svettats under natten. Och nu har jag märkt i vuxen ålder så här, ja, det är för att ibland så går jag och lägger mig mätt i magen, och då måste min kropp lägga massa energi. Sömnen, när man sover ska du återhämta det. Du ska inte lägga energi på att processa mat. Och då utsöndrar min kropp massor med värme, energi, och det blir liksom, och jag svettade som en gris liksom. Men det är också samma sak, det är därför som de här som är med periodiskt fasta, varför har du ett fäste till exempel? Det är ett typexempel, du sover mycket, mycket bättre. Pulsen går in, i min puls går ner från 40, säg om jag har ätit innan jag går och lägger mig, då har jag kanske 54 slag per minut under natten i vilopuls. Och sen går jag och lägger mig, om jag inte äter något de sista 2 timmarna, då är jag kring 40. Och du vill ju att din puls ska vara så låg som möjligt under natten, för du återhämtar sin kropp optimalt och liksom tillgodogör sig träning och sådär. Typ exempel. Så det gör sig mycket, det finns många bitar, men fotbollen måste ju sluta vara på en sån hög häst. Ta hjälp av dem från andra idrotter. Ta hjälp på dem som är längst fram inom hur man jobbar med sin kropp. Hur man jobbar med att vara explosiv och uthållig. Till exempel. Eller vad det nu må vara.
Intressanta grejer du nämner här, Adam. Jag tänkte faktiskt att vi ska runda av. Stort tack för att du la med podden. Uppskattar det. Och tack för din ärlighet, och fortsätt jobba på med hashtag fler i idrott. Det låter som en superfin grej, så att vi är gärna med och poddar igen om något år igen, och så ser vi vart ni har kommit då.
Det hoppas jag. Tack så mycket.
Tack.
Ett stort tack till Kaffekassan som presenterade dagens avsnitt, ett enkelt och mer miljövänligt sätt att tjäna pengar. Med Kaffekassan säljer hundratals lag, föreningar och klasser kaffe som både bryggmalet och hela bönor. De har också återanvändbara produkter som en snygg termosflaska i flera färger och återanvändbara filter. Man tjänar upp till 67 kronor per såld produkt och de har 2-5 dagar i leveranstid. Gå in på kaffekassan.se och beställ ett gratis infopaket för mer information och produktprov.